Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag kollade upp det där med hjärnskakningar och skallskador. Vet du, ja det vet du väl förmodligen Dr. Mika, men 15 000 människor, varav 7 000 barn, får hjärnskakning varje år i Sverige.
Ja, så är det. Och det är de som rapporteras in. Sen finns det säkert ett stort mörkertal också.
Men vet du varför? För grejen var den att jag började googla på det där och kolla lite grann på hjärnskakningar och sånt där. För jag blev lite nyfiken kan man säga när jag läste om den här Elias Pettersson heter han va? Elias Pettersson.
Ja.
Han är så super talang. Har du läst om honom?
Ja, det har jag gjort.
Ja, NHL-stjärna.
Jajamän.
19 år gammal.
Ja, och redan haft hjärnskakning.
Jo, men alla är ju så här uppspelta över den här killen. För ja, alla tycker att han är så fantastisk. Och så läste jag att de var tvungna att ta bort honom från spel för att han hade fått en hjärnskakning. Och då började det liksom rassla till i minnesbanken hos mig. Alltså det man har läst om ganska många såna här fall.
Ja, man har ju det. Det är ju speciellt i de här toppskikten. Det gäller ju både ishockey och fotboll då förstås världen över. Att det här är en stor grupp. Och kraven ökar. Och då gör man lite avkall på vad som är medicinskt korrekt sen hur det här ska handläggas.
Vad menar du att om man gör avkall på?
Att man kommer igång för tidigt när man fortfarande har symptom.
Mm. De har så bra betalt och det är så viktigt.
Ja.
För klubbarna och allting. Jag tänkte på den här, för då började jag ju läsa vidare förstås, man kan inte låta bli. Men jag läste om den här Johan Franzén också, vet du vem det är?
Ja.
Han som kallas för The Mule.
Jag har hört om honom.
Alltså, dels så är det så med honom att folk sa om honom att det fanns ingen som jobbade hårdare i hockeyrinken än Johan. Han jobbade hårdare än alla andra, men han fick ju sluta spela helt efter att han fick sin femte hjärnskakning.
Ja.
Då gick det inte längre.
Nej. Och det är som i återhämtning det här med att man måste återhämta sig när man är psykiskt trött och när man är utmattad. Och det gäller fysiska skador också. I hjärnan då i synnerhet. Så alltså hjärnskakning nummer 2 och nummer 3 är mycket farligare än nummer 1.
Och Johan Franzén har ju berättat sen i intervjuer hur otroligt dåligt han mådde efter den här femte hjärnskakningen. Alltså det var ju migrän och huvudvärk och ja, utmattning och allt möjligt.
Ja. Och de där bekymren har ju, tenderar ju då att bli kroniska.
Men i alla fall oavsett allt det här, jag tänker så här att hjärnskakning är ju någonting som också drabbar barn och vuxna som inte håller på med idrott på elitnivå. Så jag tycker att vi idag ska prata om hjärnskakningar och skallskador.
Ja, det gör vi.
Varmt välkomna.
Och avslutningsvis, så här är det.
Jag tänkte att jag har ju 4 barn. Mm. Och de idrottar väl i för sig. Men jag tror inte att någon av dem har drabbats av hjärnskakning på grund av idrott. Men däremot så var jag med om en sak när min andra son fyllde 1 år.
Mm.
Då var vi nämligen familjen i Italien på en semester. Han fyller år i juli. Och han har precis, ja men han fyller 1 år. Så han är ju liksom överallt såklart. Klättrar upp på en soffa, tror jag. Och innan jag hinner fånga så trillar han ner med huvudet före på golvet. Som då italiensk modell är i
Keramik eller vad
ja, det var. Ja, precis. Någon sån keramikgolv. Ja, liksom.
Stenhårt.
Och jag höll ju på att, alltså jag höll ju på att tuppa av oro. Mm. Så att jag, vad gör jag då i Italien? Jag ringer hem till Sveriges sjukvårdsupplysningen. Mm. Såklart. Mm. Och är jätte orolig. Och är livrädd för att han har slagit i huvudet. Vad, om du nu skulle säga, allting gick jättebra, ska jag kanske säga. Men vi fick övervaka honom. Vi var tvungna att väcka honom hela tiden och kolla att han vaknade och svarade. Och det var noga med att hålla koll på honom. Hade han kräkts? Hade han tuppat av eller inte? Och det hade han inte. Så allting gick bra. Men om du ska beskriva vad som hände där, rent fysiskt.
Jag tänkte, en hjärnskakning, det är ju en övergående störning av hjärnans funktioner. Då får man en del symptom. Det man tittar väldigt noga på i första läget förstås är ju om man blir medvetslös eller inte. Det är ju en flytande skala. Allt ifrån ett lätt slag mot huvudet som inte känns, som blir lite skada i huden, och sen så blir det skada i benet, och sen blir det skada i hjärnan. Sen får du frakturer och hjärnblödningar. Det är ju bara ju kraftigare våld desto värre blir det. Skallen är ett slutet rum. Proportionellt ganska stort för barn, har ju ett större huvud och har bättre sämre kontroll.
Mycket sämre.
Sämre på hur man ska vingla hit och dit. Just riktigt små barn brukar ju inte, de har ju så nära till golvet. Mm. Så man slår sig inte så hårt. Och vanliga golv, trägolv och linoleum och sånt där, så det är ju inte så hårt som sten. Mm. Och är man uppe på ett bord, då börjar det ju bli lite allvarligare. Och barn är ju svåra, just ett, tvååringar, för man kan ju inte fråga dem någonting, utan man kan bara gå på kliniska symptom. Men det är ju en flytande skala från att hjärnskakningen, det är alltså när man har en övergående funktionsnedsättning som sen försvinner bort. Det här barnet, din son vaknar, eller om man inte ens var avsvimmad då. Och man vet inte, ja, men hur ska jag veta, det gick så fort, det var några sekunder. Det är okej. En del säger att man drar gränsen hur det går sen på 30 sekunder, och någon annan säger 60 sekunder. Men längre än det, då är det mer. Blir du kvar medvetslös, då är det ju mer än en hjärnskakning. Och då gäller andra regler. Om det är så att ett barn eller en vuxen får ett slag eller våld mot huvudet och man är medvetslös, då är det ju ABC, om jag säger hur man, då är det ju andning, blödning och cirkulation och stabilisering av nackkotpelare och sånt som gäller. Men idag är det mer det här lite lindrigare våldet, när man tappar funktionerna men de kommer tillbaka. För det finns en liten risk att man inte upptäcker någon liten blödning som pågår. Det är därför man övervakas.
Så det är det man är rädd för. Även när det är en mindre smäll.
Ja, just det.
Men egentligen när du berättar så här, så är liksom våld mot huvudet, hur litet det än är, du snubblar och slår i huvudet och så, kan ju vara ganska allvarligt då.
Ja, det kan det. Men då har man lite speciella symptom. Jag tänkte jag skulle berätta lite hur det ser ut. Det är nämligen så, man kan ju se liksom skallen som en äggkopp, eller det är ett hårt område. Mm. Inuti det ligger en fettklump på drygt ett kilo som ligger i ett vattenbad. Och detta vattenbad, det är sån här ryggmärgsvätska som många har hört talas om. Det ligger omslutet och är stötdämpande och har en renande funktion, kan vi kalla det också. Mm. Och den går ända ner i ländryggen. Det kan jag säga för alla lyssnare då som tänker, men jag har varit med en gång när jag hade misstänkt om hjärnhinneinflammation, och då gjorde man sånt här ryggmärgsprov på mig.
Mm.
Ja, det finns inga ryggmärgsprov, men det man tar test på ryggmärgsvätska. Man sticker ju inte ryggmärgen och tar ut nervstickor, tar ut hjärnceller liksom.
Men det där kan jag, jag har varit med om precis det där. Jag har nog sagt själv så här, jag har gjort ett ryggmärgsprov.
Ja, precis. Ja, det fick
okay, ryggmärgsvätskeprov.
Ja, och då får man, det kan man göra också, det är ju i speciella situationer. Mm. Men den här ryggmärgsvätskan då, cerebrospinalvätskan, omsluter som en stötdämpande kudde runt hela hjärnan. Mm. Men det som händer då när man ramlar och får en tillfällig funktionsnedsättning är att det skakas om. Naturligtvis är det någonting som påverkas. Om vi röntgar det där efteråt, vilket man gör ibland, så hittar man att normalfynd. Men det betyder ju inte att någonting inte har hänt, utan det är bara att vi inte kan fånga det. Hur det än är, så är röntgenbilder, CT, som är ju samma sak som DT. Det ena heter computer tomography och det andra heter datortomografi. Det är de här namn som man har hört talas om.
Ja. Ja, är det samma alltså?
Ja, det är samma.
Ja, gud vad roligt. Ja, ja. Visste inte jag.
Och det är röntgen. Sen har vi magnetkamera som man kan göra MR, och det är ju inte röntgen, men det är också, det tar ju kort på hjärnan. Mm. Men det säger väldigt lite om funktionen. Och vårt medvetande är ju ett tillstånd som pågår. Vi fungerar. Mm. Men vi kan inte se. Vi kan inte göra en film av huvudet. Utan vi tar kort och så ser man, har det blött någonstans?
Det är det man letar efter.
Det är det man gör. Och då finns det olika metoder hur man gör det där.
Mm.
Men, och sen så har vi då något som hör till saken är, och vi ska ju inte prata whiplash idag, men huvudet sitter ju fast på kroppen. Mm. Och det gör det med nacken. Och i nacken finns det ju mängder av muskler och mängder av ledband. Det är inte bara runt liksom knäna man har korsligament och sånt där. Mm. Utan det är varenda led i hela nacken har ledband. Och de är fyllda, speciellt i nacken, av känselkroppar som registrerar läget.
Så att de är som en liten så här, de är som en motvikt eller vad man ska säga. De liksom...
Alltså huvudet styr allting. Men jag brukar ta som exempel när man ser en gymnast eller simhoppare eller vad du vill som gör någonting. Det är huvudet styr alla rörelserna. De kommer att tala om för dig var du är någonstans. Nacken och huvudet talar om var du är, om du är upp och ner, om du skruvar det, om det är alltid. Det är där det sker. Så när man dunkar i det där så av en då whiplash, kanske inte ett slag mot huvudet utan du har bara töjt i ligamenten, så kan du få yrsel och blandstörningar också.
Ja. Men whiplash är ju så stort så att det behöver nästan en egen läkarpodd.
Ja, det borde
liksom, det kan vi lägga en hel egen läkarpodd
på. Vi går tillbaka till hjärnskakningen.
Ja, men vi håller oss där. Hur hård, det är ju kanske svårt för dig att säga, svara på konkret, men hur hård måste smällen vara för att man ändå ska vara orolig eller för att man ändå ska ha koll på det?
Ja, det beror ju på, det märker man ju på symptomen. Man förstår att någon som ramlar och slår sig i ett stengolv, då börjar det bli allvar, fara och färde. Mm. Eller på is, där jag har en egen anekdot faktiskt. När jag kommer ihåg, man tittade på serier och det var Hack i Hackspett och så, och Kalle och alla de här, Kalle Anka och allting. Någon får en käng och lång, och då så ser man, det flyger fåglar runt och det är stjärnor och sådana här serieteckningar. Ja, och jag undrade alltid om det var så när jag var liten. Jag har alltid tänkt alltid på det där. Så jag var uppe och spelade ishockey i Södertälje där jag bodde då och halkade baklänges. Jag var inte speciellt bra och det var väldigt oslipat och jag var inte och hade ingen hjälm, hade mössa. Det här var liksom 1963.
Hade ju aldrig hänt idag, men
ja. Och dunkar i bakhuvudet i isen. Och det gjorde inte ens ont därför att det var så hård smäll. Men jag såg stjärnor. Det glömmer jag inte. Jag kommer ihåg det än idag. Jag såg hur det flimrade. Och då tänkte, där låg jag, hade slagit mig så illa i huvudet. Men jag tappade inte medvetandet. Men då förstod jag vad en stjärnsmäll var. Och har det gått så långt, där har vi nästan, där är gränsen för hjärnskakningen. Hade det blivit ännu mera våld, då hade någonting, antingen benet gått sönder eller att man fått någon liten, som ett blåmärke i hjärnan istället för på kroppen.
Mm.
Och det är allvarligt av flera skäl förstås. Och där finns olika skademekanismer som är, men grejen är ju att först kommer huvudet farandes. Sen slår skallbenet i isen eller vad det nu slår i, keramikgolvet. Och sen antingen håller det så håller det inte. Sen kommer hjärnan efter där inne.
Och slår i mot huvudet.
Slår i skallen där inne. Mm. Och inte nog med det. När den slår i, då drar den på andra sidan i hjärnhinnorna. Så de kan gå sönder. Och det finns typiska ställen så här. Och då kommer man att få typiska symptom. Och det är de man är rädd för. Och att de ska bli långvarande. Och det är ju det här som man övervakar då.
Mm. Men vilka är de här symptomen då?
De typiska symptomen är ju naturligtvis att man får huvudvärk. Man får yrsel. Man blir illamående. Man blir förvirrad. Man tappar minnet. Och man får sämre koordinationsförmåga. Sen, allt eftersom ju hårdare våldet blir, alltså så kommer det 100 symptom till. Du tappar talförmåga och blodet och ögonen hänger.
Men då ringer man ambulans.
Då vet man att nu är det en skallskada.
Precis, men om man får en smäll och känner att man får ont i huvudet till exempel, det är ett av symptomen.
Då är ledordet här, som jag sa flera gånger, en övergående funktionsnedsättning. Och sen känner du, ja men nu mår jag bra. Mm. Jag kan fortsätta. Jag vet vad jag är. Vi har några sådana enkla frågor som man kan ta på vad det gäller idrottsskador. Nu kan man återigen, det här med idrottsskador, det tilltar ju allt eftersom barn blir vuxna och idrotten, barnen blir större och det blir mer kraft i det hela.
Mm.
Men det vanliga är fortfarande fallolyckor och motorfordonsolyckor och sånt där.
Ja. Vilka frågor skulle man ställa sig då om vi säger så här då. Jag är ute och åker skridskor med mina ungar.
Ja.
Och sen så är det en av dem som trillar och slår i huvudet. Mm. Vilka kontrollfrågor ska jag ställa till min 7-åring till exempel?
Var är vi någonstans?
Mm.
Vad heter du i andra namn?
Uh-huh.
Vad åt du till frukost i morse? Vilken veckodag är det? Är man orienterad i tid, rum och person?
Uh-huh.
Det är det som är det intressanta. Och är man då det så svarar man bra på allting.
Mm.
Och så här, har du ont i huvudet? Ja, man har ju slagit sig.
Uh-huh.
Alltså, man hade inte hjälm för man var inte beredd och man skulle inte ha gjort det här idag. Utan vi skulle ändå åka lite skridskor, jag ska inte spela ishockey. Sådär, man kan inte ha på sig hjälm dygnet runt. Så saker kan hända. Men då är det de här grejerna. Då har, ja, men hur mår du nu då? Jag mår bra.
Mm.
Okej, men vad fint, då ser vi lite hur det går. Och då kan man ju följa de närmaste minuterna om man ska fortsätta. Men är det så att man, nej, va? Att du får under några minuter eller så, du är lite oklart var du är och sånt där. Då vet man med säkerhet att det är en hjärnskakning.
Och då är det bara att packa ihop och åka till sjukhuset, ja, eller åka hem?
Ja, det beror sig lite på hur man mår. Är man det minsta osäker så åker man till sjukhuset. Mm. Om du då har haft en medvetande förlust eller bestående, om det här sitter kvar några minuter.
Ja, om förvirringen eller så sitter kvar några minuter. Ja. En annan sak som jag har hört är att om barnet kräks.
Ja, just det. Men det kommer det nog göra långt senare. Är det så mycket att man upprepade kräkningar, ja, då ska du åka in igen.
Då är det absolut åka in.
Precis. Och då kommer man i det här läget att, nu ska vi inte gå in på alla läkarundersökningar som kan göras, men det finns två spår här.
Mm.
Om man kommer till akuten, om jag nu får in den här barnet och så säger mamman eller pappan att det här har hänt, vad jag såg, eller man kanske, vad det gäller idrottsskador brukar ju vara lätt mer observerade. Det finns ju alltid någon som tittar på idrotten.
Ja,
men är man på en lekplats eller cyklar omkull, var någon inte såg det?
Mm.
Vad här? Varför kan du inte hålla balansen? Varför gråter du? Har du börjat kräkas? Vad är det som har hänt?
Mm.
Då får man börja fråga sig de här frågorna. Vad vi kommer att göra då är att har vi något som är den minsta påverkan, då finns det då två spår. Om barnet eller den vuxna, det går lika, spelar ingen roll, mår bra, då kan man säga så här, okej, du får stanna för observation. Och det man då är rädd för är att det ska bli, i några få procent av fallen, så kan det bli en hjärnblödning. Det finns olika sorters. Och då fyller den på sig, den där blödningen, precis som ett blåmärke gör. Och grejen med skallen är ju att när vi får blåmärken på låret eller en lårkaka eller någonting, då svullnar ju, det blir en svullnad.
Mm.
Men inuti finns det ingen plats. Då blir svullnad och då ökar trycket i huvudet. Och då är det livsfarligt. För skallen ger sig inte. Den är ju fix.
Den är, ja.
Och då blir det ett högt tryck där inne. Blir det för högt tryck kommer det inte upp något blod.
Men det var den ena.
Ja, och det andra
två vägar att gå.
Ja.
Det ena är att observation.
Ja.
Och då är man ute efter att se om det är en blödning som kan öka trycket.
Ja,
och det andra.
Man är ute efter att se om det blir en försämring av patientens tillstånd.
Ja, ja.
Och det andra spåret är att man i tidigt skede gör en röntgenundersökning. Och då hittar man
det gör man om patienten är ganska dålig när den kommer in.
Ja, och det här vet man inte. De är lika bra, de här metoderna.
Mm.
För att upptäcka, inte det som har hänt. Och vi kan inte behandla det mer än med vilar i det korta perspektivet. Det gäller alla hjärnskakningar. Idrott eller inte. Eller bilar eller motor eller fall eller vad du vill. Hjärnan vet inte vad som har hänt.
Mm.
Men det är vila i första hand då som gäller. Men om man nu jämför det här, så kan man alltså säga att ja, men då behåller vi den här patienten kortare tid. Kanske bara några timmar. Och så röntgar vi och så ser vi att röntgen är normal.
Men förlåt, nu måste jag ställa en sån dum fråga. Varför kan man inte alltid röntga då? Bara så man vet, det är bra.
Ja, därför att det kostar resurser. Du utsätter barn och vuxna för strålning.
Mm.
Det tar tid. Alltså, röntgen är inte alltid lösningen. Och är det så att man ska röntga någons hjärna bara för att, ja men det här kom in en person som var opåverkad.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men har varit med om något våld mot huvudet, men det mår ganska bra, då är det onödigt och det kostar pengar, kraft och energi, utan då kan det vara bättre att man säger nej, det behövs inte.
Bättre att övervaka.
Ja.
Men vänta, vi måste uppehålla oss vid detta med övervakning, för att i de flesta fall så är det ju så att man kanske inte ens övervakas på sjukhus, utan man kanske ringer in och säger så här till sjukvårdsupplysningen: mitt barn eller min mamma eller bla bla bla, jag har åkt på en smäll på huvudet, jag har lite ont, vad ska jag tänka på? Och då brukar ju oftast sjukvårdsupplysningen säga, ja men gör så här, håll koll, väck personen som har åkt på en smäll en gång i timmen eller vad det nu kan vara. Ja, det är några råd som man brukar få.
Ja, precis. Och det är ju det här. Det man är rädd för igen är ju att det blir ett lugnt skede. Man hämtar sig. Du har en liten blödning. Den märks inte. Så att du har ett fritt intervall när du inte har nerv- eller hjärnpåverkan som märks.
Utan första... Och så kanske man till och med går och lägger sig och där börjar det svullna.
Ja, precis. Och då kan man ha lite olika tricks. Alltså, slår man sig riktigt hårt så blir man trött. Och det blir man av en hjärnskakning, men man kan ingenting göra. Men då, och barn får sova. Det kan ju till och med vara så att man slår sig klockan 4 och sen är du på akuten eller så du åker och sen är det klockan 8. Du ska ändå gå och lägga dig. Vågar man låta barnet sova då? Och då finns det några tricks här. För det första, vi pratar ju mycket om det här med allmän tillstånd. Det har vi gjort i många olika saker som vi har beskrivit här. Hur är barnet slött, reagerar inte, otröstligt eller får förvärrade huvudvärk till exempel, ja, då är det inte bra, det är allvarligt, då måste man åk in igen eller åtminstone ring in igen. Det här gäller både vid första smäll eller att man har varit på sjukhuset och får åka hem och så säger de, det här var så lindrigt att vi röntgar inte ens en gång, ni får åka hem men håll utkik efter det här.
Och om man då får de där symptomen, då ringer man eller åker tillbaka.
Men då kommer vi till det här svåra. Och så säger man, ja, ett bra grej är att man kan faktiskt, det närmsta dygnet så kan man sova, eller den natten som är förestående, då kan man sova tillsammans med barnet. För man kan märka sig, få förändrad andning, eller man kan se på andra sätt att barnet håller på och ligger och sover, och så plötsligt fortsätter den här en hjärnblödning då. Och det vill jag säga igen också, det kan den faktiskt i ovanliga fall göra, även om man har röntgat. Att den kommer så sent, att du ser den först inte på röntgen, att den kommer senare. Det kan vara, det är inte ofta, men det finns. Och då gäller fortfarande det här att man ska övervaka. Men det man kan göra är att en del säger att ja, men då måste du väcka barnet en gång, eller två gånger, eller en gång i timmen. Och så det blir väldigt mycket. Men det är klart man kan göra om man är orolig, då kommer barnet vara helt slut på morgonen om du väckte en gång i timmen. Och
men det kan ju ändå vara värt,
ja,
tänker jag.
Men, vad man kan göra också, man har ett sovande barn, man kan kittla dem under fötterna. Och då drar den fossingen undan sig.
Och då är allt som det ska.
Då är allt som det ska. För att ett barn som ligger med en hjärnskada eller en blödning som har blivit värre och sånt där, den drar inte undan foten.
Den reagerar inte.
Nej. Och då har man liksom kommit en liten bit på väg. Är man osäker, väck.
Absolut. Men om man märker att barnet inte går att väcka eller att den inte reagerar om man kittlar den under foten, då är det bara att ringa ambulans.
Då väcker man lite mer. Och är det då inte väckbart, då är det absolut. Då är det omedelbar ambulans.
Men får jag fråga en sak som inte jag riktigt fattade? Du sa så här, man vilar, det är det man gör om man har fått en hjärnskakning. Ja. Men om man får en sån här blödning och trycket ökar i huvudet, som du sa, hur släpper man lös trycket?
Då är det hjärn- och traumakirurgi som gäller.
Då måste man gå in.
Då öppnar man ett hål i huvudet, kallat för borr. Förr sa man måste borra. Då måste man lyfta på locket. Så man får såga upp en triangel eller en fyrkant.
Så det, trycket, det är så?
Ja. Och det här är ju inte ofta. Men
hur ofta?
Ja, vad det gäller, nu är vi ju inne på skallskador. Men när hjärnskakningar leder till någonting efter... Om man säger så här. Hur många patienter... efter att man har varit på sjukhus vid en hjärnskakning, och gjort en tidig röntgen eller övervakas, får en hjärnblödning som är farlig ändå.
Mm.
Det rör sig om kanske en på 50 000. En vart tredje år. På i hela landet. Mm. Det är mycket, mycket ovanligt. Och då brukar det finnas någon annan orsak också. Att man har någon koagulationsrubbning eller någonting.
Mm.
Så att det är extremt ovanligt. Men den patienten följer samma mönster. Våra regler, det som jag har skissat på, det vi har pratat om, det här med att allmänt är sånt, den gäller fortfarande.
Får jag ställa en fråga som också är så här lite dum fråga, som jag måste bara backa tillbaka till när vi var på isen. När du var liten och ramlade på isen.
Mm.
Och så sa du så här, det som händer i hjärnan det är att skallen slår i isen till exempel. Ja. Och då gungar liksom hjärnan till och slår i skallen på insidan.
Ja.
Och då sa du så, men om man har hjälm då är det bättre. Men jag fattar inte, hur kan det hjälpa att ha hjälm? Om du slår i, om du ramlar och så slår du i huvudet med hjälm på isen,
ja,
så får du ju ändå en smäll, ja, som gör att hjärnan rör på sig och slår i skallen på insidan.
Ja, det får du. Men du fördelar trycket så att du får en mjuk, alltså vad det gäller den direkta skadan, så kommer det trycket, istället för att du får en smäll från ett brännbollträ eller vad det är, så kommer det fördela på en punkt,
ja,
som är liten, så fördelas hjälmen.
Det är det hjälmen gör, hjälmen den liksom fördelar det så att det finns mer som kan, ja, ta emot.
Men det ser vi ju på hockey att hjärnan är ju rör. Och mycket av de här hjärnskakningsproblematiken är ju när man byter riktning. Så det blir ett rotationsvåld.
Mm.
Så att då roterar skallen, men det gör inte hjärnan förrän efteråt. Och då drar det i alla nervtrådar.
Men skulle du säga att hjärnskakning är primärt en idrottsskada, eller är det primärt en vanlig skada som människor drabbas av?
Det är en vanlig skada som människor drabbas av. Det är tilltagande hårda idrotter, så blir det vanligare så att säga. Vi ser dem mera. Men det fortfarande är det fallolyckor och fordonsolyckor som är det vanligaste.
En sak som jag tänker på då, det är de här studsmatterna. Jag har träffat många inom sjukvården som inte är så förtjusta i studsmatterna och som menar att de orsakar jättemycket skador.
Ja.
Är det en hjärnskakningsorsak så att säga?
Ja, alltså man, det är ju mycket knän och fötter och leder som också. Men man kan väl säga att många av de här skadorna är ju när det är fler än en.
På själva studsmattan.
Och då tänker man så att om två barn hoppar och slår i varandra, då ökar ju våldet. Men våldet är det som är luftmotståndet, tänkte jag säga, att det ökar ju exponentiellt. Så att om ett barn hoppar in i ett annat barn, så blir 1 + 1 = 5 eller 10 i energi.
Mm.
När man hoppar emot varandra.
Så smällen blir liksom
smällen blir hårdare.
Så det är typ värre om två barn hoppar på en studsmatta och slår i varandras huvuden. Så är det värre än om de trillar av studsmattan.
Oftast är det så att vad det gäller den typen.
Men alltså, nu ska jag ställa nästa fråga som är dum. Ska de ha hjälm på sig, tycker du? I studsmattan då?
Nej, för studsmattan är mjuk och där finns det inga hårda grejer på det sättet. Klart om du slår i kanten. Men det sätter ju, en hjälm väger. Även om den väger lite.
Ja.
Så tror jag inte, utan då, och den skyddar absolut inte nacken. Om man gör ju volter och sånt där. Mm. Så att jag tror inte att en hjälm jag tror inte det riktigt är visat. Det är ju inte den där typen av direkt våld på huvudet som det är vid andra saker.
Mm.
Men vi vet ju att var rotationsvåld, men jag har sett bild på bild, inte minst på Elias Pettersson.
Ja.
När man ser att hans huvud är på väg åt ena hållet, han tittar till höger, får en tackling från vänster och ser inte det. Då hjälper inte hjälmen, utan hans, det blir ju ett rotationsvåld som hjälmen inte kan skydda från.
Men
inte
alltså,
nacken heller.
Men alltså, om du ska försöka sätta ord på hur farligt är en hjärnskakning? Hur farligt är det att få en smäll mot huvudet, och hur farlig kan en hjärnskakning vara?
Alltså i extremt ovanliga fall, när det är bara hjärnskakning och man, den här funktionsnedsättningen som jag då säger med medvetslöshet, förvirringen, när den är övergående väldigt kvickt och du är helt okej. Okay. Nej, men jag är okej. Okay. Du reser dig upp. Du har slagit i och så reser du upp. Du vet exakt allting, vad är det? Så här. Kommer det gå bra då sen? Ja. Men har du en påverkan, huvudvärk, yrsel, förvirring, medvetslöshet, minnesförlust, då är det en skada som vi inte ser på röntgen. Jag återkommer till det här att röntgen visar strukturer, bild, geografi, anatomi, bild på ett kort hur det ser ut, säger ingenting om funktionen, hur det fungerar. Så har du massa ledningar som har slitits av, så kommer vi inte se dem avslitna. För de kan vi inte avbilda, för de är för fina. En röntgen fångar dem inte.
Men vilka men kan man få av en hjärnskakning?
Ja, alltså man kan få allt, man får bestående koncentrationssvårigheter, muskelstelhet, kognitiv dysfunktion, det vill säga alltså sämre tankeförmåga och utmattning, depressioner, mängder av problem. Men då brukar det också vara liksom skador kanske på ligament och ledband sådär som i nacken.
Och kan man dö av en hjärnskakning?
Inte av hjärnskakningen, utan om du dör så är det ju ett större våld per definition. Då är det ju, har vi gått
men
från...
Men vad vill säga då? Kan man dö av effekterna av en hjärnskakning?
Nej, nej. Inte så länge som vi definierar hjärnskakning, utan då är det skallskada. Du dör inte att man skakar runt. Är det så att du är medvetslös, då kommer vi hitta någonting annat också. Mm. Då är det tydligt, då ser vi blödning eller frakturer också. Mm. Och då har man liksom lämnat hjärnskakningsbegreppet bakom sig.
Men en sak som du sa, Dr. Mikael, som jag bara fastnade, det var det här med att får man hjärnskakning två gånger eller tredje gången eller fjärde gången, så är andra och tredje och fjärde gången mycket farligare än den första gången.
Ja, och det är så att man hinner inte återhämta sig. Så att det är ju någonting, en vanlig, alltså 90% av de här personer som får en hjärnskakning, nu är alla olika, men vi har alltså inte... Visst är det i huvudet, vi röntgas, det var bra. Jag var lite trött bara i några sekunder. Och sen så, 90% av de här blir bra på en månad. Man blir bra, det är inga bekymmer.
Men det är ändå en månad.
Men det fångar upp, alltså 9 av 10 kommer ändå bli bra. Och de flesta blir bra på 1-2 veckor. Men man kan bli lite hängig, vara lite trött, lite nedstämd någon dag eller två. Man vet att det var en rejäl grej, men vi har inte hittat något konstigt. Men det jag verkligen vill lägga fokus på är att gång nummer två, då har man alltså haft en skada, man kan återhämta sig, kanske inte till fullo, och så händer det igen. Då är man mycket känsligare. Det är som precis som vid andra tillstånd när hjärnan är inblandad vid utmattningssyndrom. Att man återhämtningen blir mycket längre ju längre du låter det här sjukdomstillståndet att vara. Och då upprepar man, så den tredje gången är värre än den andra, och fjärde gången är värre än den tredje, och sen så får du bestående eller kroniska bestående problem.
Även om varje enskild hjärnskakning inte var så allvarlig, så är det som att det nästan retar någonting i hjärnan.
Ja, och det är nog förmodligen så. Det här kommer vi upptäcka om 10, 20, 30, 40 år när vi kan ta bilder på hur hjärnan ser ut och hur den fungerar. Och man kan ha, då kommer man se att det är saker som har gått sönder, men som läker ihop. Men det är som att riva ett sår som aldrig läker. Du petar på skorpan och petar på skorpan och petar på skorpan. Mm. Och sådär, så får du större och större bekymmer. Det blir ett större och större ärr. Och fast det här sista nu är mer bara liksom en beskrivning av hur det kan vara. Men helt klart är det så att man är mycket, mycket känsligare för upprepat våld. Det är väl visat, till exempel inom boxningen och sånt där. Att det finns en sorts demens som utvecklas av upprepat våld mot huvudet.
Men behandling då? Du sa att det finns ingenting, man gör ingenting. Finns det ingenting man kan göra för att behandla hjärnskakningen?
Nej, inte hjärnskakningen, utan det är övervakning för att den inte blir värre. Grejen är att en hjärnskakning ska inte vara en missad hjärnskada. Det är det hela handlar om. Så att, men idrotten har ju tagit det här på hyfsat allvar de sista nästan decenniet, och det finns olika regler. Så att en del av behandlingen är ju faktiskt vila, och sen har man en behandlingstrappa. Fotbollsförbundet har gjort det här, ishockeyförbundet har gjort, internationella idrottsförbund av olika slag har en behandlingsstrategi. Eller en återhämtningsstrategi skulle jag snarare kalla det. Sen om man lever upp till den eller inte. Men jag kan göra...
Men jag gör så här då. Förlåt, nu avbröt jag dig. Men om du tänker bort alla de här människorna som ändå är i en idrottsrörelse och som har ledare förhoppningsvis som har koll på det här, och kanske till och med läkare om det är på högre nivå. Om du tänker dig att jag nu åker på en smäll på huvudet.
Ja.
Och så säger läkarna till mig att ja, men det här är en hjärnskakning, så ta det nu lugnt. Hur ska jag tänka då? När kan jag börja träna? Hur ska jag tänka?
Ja, då ska du tänka i en trappa. En behandlingstrappa. Den är helt överförbar från idrotten. Men då har du slagit i huvudet och det här gjorde du idag. Mm. Då ska du vara helt besvärsfri imorgon. Så kan du jogga eller gå snabba promenader i övermorgon.
Så snart? Jag trodde man skulle vila typ en månad.
Nej, inte alls. Men du ska vara symptomfri efter att du har joggat eller gått. Är du inte det får du ta ett steg tillbaka.
Och symptomfri, alltså vad har man annars för symptom till exempel?
Illamående, yrsel, förvirring, trötthet, stelhet.
Huvudvärk.
Huvudvärk, lite huvudvärk kan man nog tänka sig. Men jag skulle vilja att man är symptomfri. Om du har en bulas och ont i huden så kommer du ju, det kan man ju acceptera.
Mm.
Men du får inte ha några av de här hjärnfunktionssymptomen.
Okej. Okay.
Och sen då efter det så kan man tänka sig då att du gör lite mer eller att du kan åka skidor om det var nu det man vill göra eller någon idrottslig aktivitet. Och sen så stegrar man det där så att nästa dagen då efter övermorgon, den tredje dagen, och sen ska du vara symptomfri för att få börja nästa steg då att ta ut helt och hållet.
Mm.
Så att jag tycker att det här är den idrottsliga...
Man måste hela tiden känna av egentligen.
Men man kan säga som så att du ska vara symptomfri i 24 timmar för att kunna ta nästa steg. Mm. Och idrottsligt då är det jogga, grenspecifikt utan kontakt, med kontakt, träning, fullt ut och match.
Jag kom på en sak nu. När jag jobbade som resereporter på När och Fjärran när jag var lite yngre. Och då gjorde jag ett reportage där vi skulle lära oss åka snowboard i fjällen. Jättehärligt och fint. Bara det att det visade sig att jag var fullständigt obegåvad när det gällde att åka snowboard. Så att det gick inte. Alltså de försökte, den här stackars läraren med mig. Och jag bara ramlade. Och jag ramlade på rumpan hårt. Och jag ramlade på huvudet och på rumpan och på huvudet och på rumpan. Och jag fick så ont i huvudet. Och till slut så konstaterade man ju så här, nej, men du har nog åkt på en liten hjärnskakning.
Ja.
Vi fortsätter imorgon.
Ja, men det är inte så bra.
Nej, och dagen efter så ska jag upp i backen med den där snowboarden igen. Och ramlar och får ju så ont så att det nästan blir migrän.
Ja.
Alltså det var ju som, det gick ju på.
Hur tycker du det låter själv när du beskriver
idiotiskt.
Det?
Idiotiskt.
Ja. Kan man tycka.
Ja, men det är också det som är så härligt med att bli äldre, att man blir klokare.
Ja, men som sagt, med upprepat våld och man blir sämre, och man, det tackar vi nej till, utan man ska vara symptomfri. Och är det så här nu då? Okej, nu slår man i huvudet och sen dagen efter, jag mår inte riktigt bra. Ska jag gå till jobbet? Nej, det tycker jag inte. Och dag två då? Men jag skulle kunna jobba lite. Ja, det kanske du kan, stillasittande. Men dag tre och fyra och fem och sen har det gått en vecka, du mår inte riktigt bra. Ska du träna då? Då är svaret nej.
Mm. Såklart, egentligen.
Ja. Och första dygnet om man har en riktig hjärnskakning, då ska man inte ens se på tv. Då ska man ha vila.
Så är det, ja.
Så är det, man vill inte ha massa intryck, utan då ska huvudet hämta sig. Då ska man ha riktigt tråkigt.
Det är ganska nyttigt att ha riktigt tråkigt ibland. Har du några sista ord om hjärnskakning som du vill att vi tar med oss?
Ja, alltså jag tycker att man ska naturligtvis följa symptomen. Är det i förhållande till barn så kan man säga, har du mått på ett sätt och sen mår sämre, då tycker jag att man ska ta förnyad kontakt.
Du, en sak som jag tänkte att jag vill att alla ska ta med sig. Man ska vara rädd om knopp och kropp.
Ja, det tycker jag. Om kropp och kräll.
Tack så jättemycket för idag, Dr. Mikael. Ni som har lyssnat, ni ska också ha stort tack. Vi finns som vanligt på Läkarpoddens Insta. Vi finns på tv4.se/läkarpodden. Och vill ni mejla oss så finns vi på läkarpodden@tv4.se. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram!
Kram så mycket!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.